En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Och de har till exempel då låtit honom försätta drink and drive, alltså köra rattfull till supa och köra.
och det är massa sådana där. Förlåt, men det är mitt nya motto, supa och köra.
Supa och köra.
Med mina highbrows.
Ja.
Nej, det är inte en bra översättning. Men å andra sidan, kanske den passar in i Venudis idé om foreignization. Om vi då accepterar att drink and drive och köra rattfull har olika konnotationer om man väljer att översätta liksom den kulturella sammansättningen drink and drive bokstavligt. Jag skulle kunna argumentera
Benjamin hade varit för.
man känner att nu är man inte i Värmland.
Men det är väl ändå vad vi gör i Gästabudet. Vi är super och kör.
Ja. Bra, så tror jag att det är dags för Victors exempel.
Ja.
Mitt exempel är minst highbrow, för att ni känner inte till den här figuren tror jag som jag ska prata om. Men han påverkade mig extremt mycket när jag var typ 22-23 och läste honom. Och sen efter det här, ärligt talat, inte tänkt så himla mycket på översättning alls. För att jag insåg att det han övertygade mig om, eller det jag blev övertygad om under ungefär samma period som jag läste honom, var att översättning inte är någonting man ska hålla på med och jag ska bara läsa språk på de litteratur jag förstår, eller litteratur på de språk jag förstår, vilket efter ett tag blir ganska trist.
Det var intressant, för jag har precis motsatt argument efter dig. Så.
Ja, nej, men det här var bara liksom, jag fastnade bara i den här tanken på ett väldigt djupt sätt, typ när jag pluggade min master i litteraturvetenskap och det har egentligen inte stöd i vad någon av de här säger, utan det var bara någon så här extrapolering av det jag läste som jag fastnade i. Så jag,
men vilka språk blev du begränsad till?
Ja, men de skandinaviska, svenska, danska, norska, tyska, engelska. Det är mina språk då. Då får jag väl lära mig den litteraturen. Men så här, jag minns när vi då skulle läsa så här, Mojen. Och jag bara, men varför? Varför ska jag läsa en engelsk version av Mojen? Det är på engelska. Det kommer alltid vara översatt till engelska och till den engelska kulturen av nödvändighet. Det är, liksom, tecknen kommer, det är inte bara tecknen som i betydelsen orden som kommer vara utbytta, utan hela det kulturella systemet kommer nödvändigtvis bli utbytt när man liksom transkriberar den från ett språk till ett annat. Och det är personen som är övertygad om den här ganska destruktiva och dumma tanken som inte är hans, det vill jag verkligen understryka, utan det har min extrapolering av det. Han heter Lawrence Venuti och är en extremt Derrida-inspirerad översättningsteoretiker som har skrivit boken The Translator's Invisibility, alltså översättarens osynlighet, där han distinguerar mellan två former att översätta. Och det var väldigt länge sedan jag läste den här, så jag hoppas att jag kan redogöra det på ett okej sätt i huvudet. Men det ena kallas domesticering i alla fall. Och det är nog det normala sättet att översätta någonting. Det är så vi generellt förväntar oss att saker ska översättas. Det var så till exempel, det sker nästan av nödvändighet. Det betyder helt enkelt, och jag har ett prima exempel på det här. Känner du till William H. Gass, den amerikanska författaren?
Mm.
Han har skrivit en underbar kortroman som heter In the Heart of the Heart of the Country, som är översatt av Claes-Göran Holmberg till svenska och då blev det hjärtat av landet. Och i den lilla berättelsen finns det en scen som utspelar sig i den engelska versionen under Halloween. Det är så här Halloween-skyltning.
Alla helgons.
Ja, alla helgon. Men det är inte ens det i översättningen. Det är Halloween-skyltat överallt, bla 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 i affärerna. Men i den svenska versionen, om jag inte missminner mig, jag kommer inte ihåg vad han bytte till, men jag tror det är jul. Det kan vara påsk också. Det kan vara påsk också. Men Halloween förklarade Claes-Göran Holmberg för mig när jag hade honom som lärare vid Lunds universitet. Det var helt enkelt inte någonting som var känt för en svensk läsekrets när den här boken översattes. Det var alltså, det var nonsens. Ingen visste vad fan Halloween var, så han kunde inte skriva Halloween. Han valde liksom att transponera innehållet i originalet till en ekvivalent kontext. Fast i Sverige. Och det här är liksom...
Det
kanske man kan invända mot på många sätt, men det är ett radikalt exempel på det Lawrence Venuti kallar domesticering. Det vill säga när man tar en översättning...
Ett vilt amerikanskt djur och tämjer det till en svensk liten djur.
Ja, man tar det främmande och gör det inhemskt. Det är väl, man skulle kunna kalla det integrering, eller assimilering istället för integrering kanske.
Det här blir bara obehagligare och obehagligare.
Det var ju precis det... Det var precis det som hände när det blev den här skandalen med den här översättaren av Tranströmer, Lili, som Göran Malmqvist var upprörd på. Då han myntade uttrycket 136 felöversättningar som jag alltid upprepar i mitt huvud när jag tycker att någon har gjort något väldigt, väldigt fel. Men då var det bland annat att Lili hade översatt kantarell till karamell. Och då hävdade han att det var... För att kantareller inte fanns, det fanns ju inget kinesiskt tecken för kantarell naturligtvis eftersom de inte finns där. Men jag tycker att det är så uppenbart när det är kantarell och karamell att det bara är att han har tagit fel, eller?
Det finns väl ändå svampar i Kina?
Ja. Jag tror inte att han har, alltså hade han haft en relationen till kantarellen som nordeuropeer har så hade han inte gjort detta. Men det förstår jag att han inte har. Jag tror inte att han har tagit fel, men jag tror inte att han förstår hur djupt kantarell går i folksjälen.
Men karameller, de kan ju också gå ganska djupt.
Men också att kantareller är tranströmmar.
Inte i Sverige. ja, verkligen.
Men det är också ett extrem exempel på domesticering. Men jag skulle säga att det händer hela tiden. Alltså, någonting jag ofta stör mig på i svenska översättningar av amerikanska romaner... Och särskilt en genre av amerikanska romaner som är mycket förtjust i. För att de är mycket bättre på det än något annat land. Det är sportromaner. Det finns ganska mycket bra romaner om baseball. Det finns ganska många bra romaner om amerikansk fotboll.
Men du menar brännboll?
Ibland när romaner om baseball översätts till svenska så blir terminologin brännboll. Och det är absurt.
Underbart, så många liror.
Och det här är någonting vi gör generellt. Man kan se spår av det på mycket, mycket mindre... mycket mer subtila sätt. Det vill säga att man tar en kulturell kod och översätter den. Alltså man liksom ritar över den med målspråkets kulturella kod snarare än att flyttar källspråkets kod till målspråket. Om ni förstår vad jag menar.
Mm. Jag tror att jag har nämnt det här tidigare i podden kanske, men bara kort inpass att det där är intressant med gamla svenska översättningar av grekisk tragedier i synnerhet. Det finns någon sån asrolig, jag tror att det är Sofokles Ajax från kanske 30-talet eller någonting där konnotationerna är liksom till asatro typ. Så det är någon vid ett mord på någon står det då i den svenska översättningen att mördaren ristade blodörn som tydligen är någon sån liksom isländsk avrättningsmetod som är typ att man så skär av armarna på en person eller sliter ut revbenen ur kroppen eller någonting, men det är absolut inte det som står. Alltså i den grekiska texten så har någon typ blivit halshuggen.
Jag tror inte du har nämnt det här förut, jag tror jag hade kommit ihåg det.
Men, alltså, det sker på mycket mer subtila sätt än så. Alltså, om man tar så här, bara ett exempel som genast poppar upp i huvudet är så här, knauskots min kamp. Det är ju ett ord som av ganska naturliga skäl gör sig ganska dåligt när man ska översätta titeln till tyska. Så det blev så här Sterben och Liebe och sådana titlar istället på böckerna där. Och det här är ju liksom titlar man då väljer genom att ignorera källspråkets alla konnotationer och helt och tolka romanen och skriva in en tolkning i titeln. Alltså det sker en domesticerande, en anpassande, en liksom överslätande handling i själva översättningstransaktionen. Så, och jag tror att det här är den absolut vanligaste översättningspraxisen överhuvudtaget. Jag tror det är så de flesta gör. Alltså när man kollar på... Jag fick jättemycket skit för en översättningskritik. Och det här, de som gav mig skit för det här kanske har rätt. För att jag tänker inte dö på den här jävla kullen. Men det är ju den senaste översättningen av Louis Glück. Så tycker jag att... Av Meadowlands då. Där det är flera dikter som heter till exempel... Parable of the Dove. Eller Parable of the King. Och så översätts det till liknelse om duvan eller liknelse om kungen. Jag tycker bara att det ska vara parabel om duvan eller parabel om kungen.
Ja, det är ju också en Kafka-anspelning indirekt i alla fall.
Och Borges.
Och parabel är väl ett helt gångbart ord på svenska? Eller?
Jag tycker också det, men det är ganska ovanligt på svenska. Det får man erkänna.
Det är bara för att vi är obildade.
Ja, för det är inte vanligare på engelska heller.
Nej.
Det kanske inte är.
Jag tycker du är helt rätt, Victor.
Men där sker liksom en anpassning som till den inhemska förståelsen. Och vad Venuri menar är att det här är dumt. Det är skit. Det är gammalt piss. För att det bygger dels på en ganska förljugen bild av språket. Och det är den här förljugna bilden av språket som har det här som resultat. För att han menar inte som då... apropå det språkmystiska, att bröd, bread och bråt delar någon slags här mystisk komponent som gör att de låter likadant och refererar till samma ting, utan att det är fullständigt arbiträrt hur språket betecknar världen och att alla språk är kulturellt relativa till varandra, alltså på ett radikalt sätt. De har ingenting egentligen med varandra att göra, utan... Det som i Quine, känner ni till Quine, den analytiska filosofen, som handlar, han har ett tankeexperiment som handlar om att en antropolog reser till en tidigare aldrig besökt ö och ska transkribera språket som talas där. Och så det första som händer är typ att han ser några av de som bor där peka på en kanin och säga gavagai. Och då tänker han, ah men gavagai, kanin. Lätt. Nu kan jag börja bygga språket på det här. Men vad han missförstår då är att han har ingen aning om de menar kaniner de pekar på den. De kanske är fett vidskepliga och tror att, liksom, att det springer en kanin över fältet. Det betyder att det kommer regna i natt. Eller kanske de säger, fan det är kvällsmat, vi ska döda den sen. Han har ju egentligen ingen aning om vad de menar eftersom varje yttrande i ett språk är fullständigt underbestämt av resten av språket. Och det är det här en översättning inte riktigt kan ta hänsyn till. Därför kommer det alltid ske en anpassning när man översätter. Och då förespråkar han en annan idé som på engelska, han är engelsk eller amerikan, som man kallar fornication. Jag vet inte riktigt om man ska översätta det, men vi kan kalla det en främmandegörande översättning kanske. Som jag ganska sällan ser i praktiken. Men det bygger ungefär på att man ska... Ja, Hölderlin. Det är ett perfekt exempel där man liksom låter grekiskan existera på ett
eller
ganska manifest sätt.
Föreställning om grekiska.
Ja, på ett ganska manifest sätt i översättningen. Men jag har faktiskt läst ett underbart exempel på det här som inte var bra. Men, ja, men det är helt enkelt att man bevarar källspråket i målspråket. Jag läste en amerikansk översättning som kom ut på ett jättelitet förlag, ett så här feministiskt förlag, av Kvinnor och äppelträd, Moa Martinsons roman. Där de hade gjort våld mot ursprunget för att behålla känslan av svenskhet i översättningen. Så de hade lagt till interjektioner mellan satserna där det bara stod ja. Typ så här, she wandered out into the trees, ja. And then she picked some apples, ja.
Det är väl generellt den amerikanska bilden av svenska, eller svenskor, att vi bara ja, ja. Ja.
Ja, det är också en kliché, men jag undrar, och den här främmandegörande översättningen är inte så vanlig, det händer inte så ofta, men jag undrar ändå om ni så här, jag kan inte komma på några fler bra exempel egentligen, ni får gärna säga om ni har något, men jag undrar åt vilket håll era så här, övertygelser lutar, vilken strategi skulle ni säga att ni förespråkar?
Nej, men för Benjamin är ju överens med dig också. Han har en ganska fin metafor att översättningen ska inte vara... om man tänker sig en översättning som är ett originalverk i egen rätt, då ställer det sig som en mur framför det riktiga originalverket. Men en översättning ska vara som en pelargång som låter originalverket skina igenom. Det måste ske på ett ganska abstrakt sätt. Att det kan inte vara... Jag tänker att vi alla har läst massa översättningar från tyska där man märker att det blir någon väldigt tungrodd svenska där man tagit över en väldigt tysk meningsbyggnad. Men om man tänker till exempel...
Långsam hemkomst av Handke har tagit över en väldigt tysk meningsbyggnad till exempel.
Ja, det har den kanske.
Det märker inte Holmqvist.
Förlåt Michaela, fortsätt.
Ja, men om man tar till exempel Linda Östergaards Ingeborg Backman-översättningar som jag tycker är fantastiska. Och i dem så är det på något sätt... De är fortfarande österrikiska på något sätt utan att det är den tyska meningsbyggnaden. Men det är något som har kommit med som man inte kan definiera riktigt. Men ja...
Nej, precis. Jag vet det ligger någonstans... Nej, exakt. För alltså det, jag tror Venuti... Jag tror att han har den... Han har den här Schleiermacher-essens som jag nämnde kort. Jag tror att han har den dikotomin från Schleiermacher. För han gör precis den uppdelningen mellan främmandegörande och domesticering. Och han säger liksom att antingen så får översättaren lämna författaren i fred och liksom föra läsaren mot författaren. Att försöka liksom behålla någonting... Att inte framställa författaren som liksom helt tillgänglig, som en integrerad del av den kultur som översättningen hamnar i. Eller så kan han försöka då översätta Halloween till jul. Sådär. Och Schleiermacher, han är då inne på också på den första, som Venuti och Benjamin, han är inne på den första strategin, att man måste på något sätt, ja, det måste vara den här pelargången. Och jag känner mig väldigt... Jag håller med om det spontant. Liksom. Och jag tycker att många av de översättningar som jag tycker är riktigt bra fungerar på det sättet. Samtidigt kan jag också komma på... Alltså det där tror jag också måste utgå från konkreta exempel. Och jag kan komma på översättningar som jag tycker är jättebra som fungerar tvärtom. Eller tvärtom, men jag tänker till exempel på Jan Stolpes Platon-översättningar. Mm. Som jag tycker är underbara.
Men de håller verkligen världsklass.
De är extremt bra. Men de har ju också använder sig också av något nästan liksom Stockholmstugg.
Alltså pilsnerfilmspråket. Vad är grejen med att alla översättare verkar titta på pilsnerfilmer och plocka upp, alltså så här, som de exemplen vi hade från Platons gästabudet i Stolpes översättning i förra avsnittet.
Exakt.
Där han bara, ja, jag hade en riktig rotblöta igår. Men vem säger någonsin så på svenska?
Det är underbart.
Jag tror att de är i den åldern. Översättarna.
Att de hade en
rotblöta. De klassiska språken i alla fall. De har haft en rotblöta. Vi har ingen referens. Liksom, jag har aldrig haft en rotblöta. Jag har kanske varit så här pissfull. Men jag har aldrig haft en rotblöta.
Ändå devalvering, pissfull. Det finns en
Jelinek-översättning där det står att någon har en kussimurra.
Gud,
jag trillar av stolen.
Men där går gränsen tycker jag.
Det måste ju vara tyskans morsi, tänker jag mig. För också är liksom katt-associerat, men det är ändå ett annat typ av ord.
Mm. Ja. Jag tycker ofta att det sker en överdomesticering i översättningar. Inte i bemärkelsen anpassning till målkulturen, utan i bemärkelsen överanpassning till läsaren. Att det känns som att översättaren har försökt göra texten mer... läsbar, mer transparent, mer tillgänglig. Jag håller på att parallellläser Wahlqvists översättning av På spaning med Prosts franska original nu. Och ofta har hon, alltså det är en mästerlig översättning, det är det verkligen, men ofta har hon brutit ner extremt långa meningar i kortare meningar till exempel, eller tagit bort utropstecken, eller generellt liksom mildrat känslan av råhet som finns i det franska originalet. Och det där förbryllar mig.
Amerikanska översättningar är ofta sådana, tycker jag.
Ja, verkligen. Att det känns som att man så här vill att läsaren lättare ska kunna bara vända blad och inte få den här lite råa direkta känslan av att det står någon och skriker den rakt i ansiktet. Eller bara slänger ur sig det han kommer att tänka på. Men väldigt många mästerverk är ju, när man tittar på dem i original,
mycket mer så spur of the moment författade. Medan de i översättning får någon slags klassiker tyngd som de kanske inte riktigt har.
Ja, verkligen. Jag läser just nu en, eller inte nu, men jag läste nyligen en amerikansk översättning av Walter Kempowskis Alles umsonst. Och den är så på ett sätt som faktiskt chockerade mig. Att översättaren, som är liksom en väldigt erkänd översättare från tyska, som översatt Handke också till exempel, hon lägger då in till exempel så här förklarande bisatser. Som om det står i det tyska originalet att någon har på sig en uniform som heter något särskilt, så kan hon lägga in en bisats som är typ så här, som var vanlig inom den tyska militären på 30-talet. Alltså du vet, man bara, ursäkta. Alltså det är som en sån, som att det är en lite sån liksom Wikipedia-bubbla. Typ. Det tycker jag är upprörande faktiskt.
Men ibland det är sånt, alltså, för jag har inte läst jättemycket Mo Yan, och jag vet inte varför jag tänker på honom så mycket just nu, men det är nog den enda...
Jag gör verkligen det.
Vad sa du?
Hi bro.
Hi bro. Men han är inte så bra. Mest överskattade Nobelpristagaren, skulle jag säga. Men det är en roman jag tycker riktigt mycket om. Och det är den som på svenska heter Röda fältet och på engelska Red Sorghum. Och här undrar jag ibland, bara, är det min språkkompetens som fallerar på engelska utan att jag riktigt är villig att erkänna det för mig själv? Och därför idealiserar Howard Goldblatts briljanta översättning av den här romanen, som gör liksom till en underbar jävla roman på flytande, flödande, vackra engelska. Och lite så här till den svenska, bara, nej, det var inte så kul att läsa den på svenska.
Att du är så dålig på engelska att du tror att det är bättre än vad det är.
Ja, jag eller? Tänker att det absolut finns en sån risk.
Eller? Ja, men den erfarenheten hade jag när jag började läsa på norska och danska. En känsla av att så här, språket återförtrollades för att jag inte riktigt förstod allt. Men ändå hade känslan av att jag förstod allt. Ungefär som när jag började läsa för svåra svenska romaner i tidiga tonåren. Att man bara, wow, här är någon slags magisk stämning. Typ. Jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag var typ 16-17. Och läste en novell på norska som handlade om en fugleball. Och jag trodde länge att det var någon slags science fiction-novell innan jag förstod att det här var ju alltså en liten fågelboll och bara ett sätt att beskriva den här lilla fågeln. Jag trodde att det var någon slags alienväsen som den här novellförfattaren följde. Och det var så fint i min bristfälliga förståelse.
Ja, nej, men jag har känt som med typ så här Inger Christensen, bara fan, har jag överskattat Inger Christensen för att jag suttit och läst henne på danska och så läste högt för mig själv och bara, gud vad det låter vackert. Och sen när man läser det på svenska så bara, ja, det är ju fortfarande bra. Jag skulle inte säga någonting annat.
Men en massa grejer finns som vi redan vet finns. Typ.
Ja. Nej, men ibland så... Jag vet inte riktigt vad jag ville säga med det här, mer än att så här ens, för att knyta tillbaka till det jag inledde hela min bit om Venuti med innan vi går över till Lyra, är att jag blev övertygad om när jag höll på och tänkte på de här grejerna, vilket var fett länge sedan, jag tänker inte på dem längre, det var att jag, det språk jag lever i är det enda språk jag kan förstå. Jag blev övertygad om det på ett grundläggande sätt. Jag är ganska duktig på engelska liksom. Som alla i vår ålder är vi ganska duktiga på engelska. Men jag känner väl inte att liksom så här, valörerna i ord sprakar i mitt öra på det sätt som de gör när jag läser någonting på svenska. Alltså man ser det fortfarande utifrån på ett annat sätt. Eller läser det utifrån eller hör det utifrån. Och det var ganska trist tanke. Men... Det hade en positiv konsekvens. Att jag läste otroligt mycket svensk litteratur som jag aldrig hade läst annars. Vem fan sätter sig att läsa Olle Hedberg när de är 22-23? Liksom. Det låter som det sämsta man kan ägna sin tid åt. Men det gjorde jag fan.
Men det har gjort dig till den man du är idag.
Ja, uppenbarligen. Med en alldeles för stor fascination
tack
för Karl Vennberg. Men du kanske ska gå till
Lyra. Den är lagom stor tycker jag. Din fascination för Karl Vennberg. Men det är precis Lyra.
Ja, men det knyter fint an till det du precis sa faktiskt. Ja, egentligen så har jag dels en förklaring om varför jag har förstått värdet av översättningar. Och så har jag en liten beskrivning av översättarens kall som jag gärna tar med om det hinns med. Men jag hade liksom när jag blev helt flytande i min läsförståelse på engelska, vad nu helt flytande betyder, men när jag började studera på engelska och kände att det inte längre fanns någon friktion, så blev jag så här, men varför skulle jag någonsin läsa en engelskspråkig roman i översättning? Jag kunde liksom inte förstå poängen med översättning och grep snarare av en känsla av att jag måste lära mig en mängd andra språk så att jag kan ta del av mästerverk i original. Liksom. Och sen läste jag Erik Andersson, som vi tidigare har nämnt idag apropå hans Ulysses-översättning, men som också har översatt Sagan om ringen till svenska och skrivit en bok om det, en jättefin bok som heter Översättarens anmärkningar. Som är som en dagbok som följer hans Tolkien-översättning. Börjar otroligt roligt med att han aldrig hade läst Sagan om ringen innan han fick i uppdrag att översätta den. Och sen gradvis blir djupare och djupare initierad i det här brödraskapet av så här Tolkien-fanatiker som verkar vara mer eller mindre vansinniga. Men där finns det ett litet stycke som för mig kom som en uppenbarelse för översättningens och översättarnas värde. Oersättliga värde egentligen. Och som de som följer mig på Instagram eller känner mig i verkligheten vet, så är jag lite besatt i äpplen, framförallt svenska äpplen. Så vilket gjorde
Granny Smith.
Ja, det är ju inte ett svenskt äpple.
Men jag vet att du gillar det.
Ja, det är det bästa man kan få när det inte är säsong. Just nu så finns det ju svenska Cox Orange och Ingrid Marie, så varför skulle man liksom köpa ett importerat Granny Smith?
Hur som helst. Ja, man tar ju alltid Ingrid Marie om det går. I alla fall.
Eller Cox Orange.
Golden Delicious.
Viktor, ut!
Vad sa Viktor?
Golden Delicious.
Nej, men kommer du ihåg att vi mobbade ut en gemensam vän Lyra för att hon gillar Golden Delicious?
Ja, det var så vi blev vänner.
Jättegott. Igen. Det var så vi bondade. Vidrigt.
Ja. Ja, men Viktor, jag ifrågasätter hela vår relation. Om du ska vara med i podden överhuvudtaget. Hur som helst. Så här skriver Erik Andersson. Läsning av skönlitteratur går inte ut på att avkoda ett enkelt budskap, utan på att tänka associativt. Den som läser på ett främmande språk får inte bara bekymmer med de svåra orden, utan även med de enkla. Apple är ju ett ganska enkelt ord. Men vad väcker det för associationer för en svensk? Kanske bara det konkreta äpplet. Kanske någon typ av persondator. Kanske Beatles skivetikett. Kanske New York. Medan äpple når ända ner i barndomen. Äppelmoset på gröten. Det blommande äppelträdet. Äpplet man pallade och sen kastade på snälltåget. Äppelmust från Kivik. Äpplet i huvudet på Newton. Wilhelm Tell som sätter en pil i äpplet, fast inte på Newtons huvud. Äppelkindade töser. Ja, det finns ingen ände på äppelupplevelserna.
Skulle du säga att det var en väldigt uttömmande definition av mina upplevelser av ordet äpple? Men...
Känner du att du har samma upplevelse av ordet apple?
Nej, verkligen inte. Gör ni?
Nej, absolut inte.
Och den här djupa klangbottnen i varje ord som ord på modersmålet har är ju verkligen oersättlig.
Mm. Jag tycker att det är väldigt överskattat att så att säga läsa på originalspråk av den anledningen. För att jag tänker att det är klart att man vinner mycket. Till exempel Louise Glück läser jag alltid på engelska. Jag tycker att det är helt omöjligt att läsa henne på svenska, och det är inte för att det är dålig översättning, utan jag tror att det är liksom, det går nog inte riktigt att översätta, men jag förstår ju också att jag missar ju massa. Det är ju ändå inte samma sak som att läsa på svenska av den anledningen som Erik Andersson beskriver. Alltså de här orden hon använder, de har ingen klangbotten i mig på det.
Och men så vidare på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det, och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Sättet. Så jag läser på det stora hela, så läser jag gärna romaner på språk jag kan. Alltså, ja, men som Viktor, tyska, engelska, de skandinaviska språken. Jag läser gärna dem på svenska om de finns tillgängliga. För jag tänker att det som jag missar i att inte läsa dem på originalspråk, det missar jag ju. Alltså jag missar ju lika mycket när jag läser dem på originalspråk, för att jag inte får den liksom sensoriska upplevelsen, kanske man kan säga.
Omedelbara sensoriska upplevelsen. Liksom. Mm. Ja. Men sen finns det ju grejer, framförallt i poesi, tänker jag. En grej i den här senaste översättningen av Meadowlands, som verkligen visar problemet i att översätta poesi. Och den är, Louise Glick, en dikt skriver "No giant would talk the way you talk." Och det är en dikt där liksom New York Giants, det amerikanska fotbollslaget, liksom är den strukturerande metaforen. Och just när hon skriver det här, "No giant would talk the way you talk," så har hon inte ett stort G, utan det är ett litet G, det är en gemen. Men i den svenska översättningen så blir det "ingen Giants anhängare skulle prata på det sättet som du pratar." Och det makes sense, för att nästa rad är så här, om du skulle vara en supporter av någonting, skulle du vara en trevligare person eller något i den stilen.
Mm.
Så man förstår hur den översättningen poppar upp. Och det finns heller inget sätt att bibehålla den här flertydiga giant-grejen. Liksom, för att det är också
för jätte är kanske inte bättre.
Nej.
Jätte kanske liksom, ja.
Det tar bort poesin i den dubbla antydningen som går hela vägen från liksom att titeln är den arena som giant spelade på när boken skrevs. Och det nämns flera spelare i boken som spelar i det här laget. Man behöver hela den. Ibland är ju poesiöversättning bara omöjligt. Det går inte. Det är liksom ett
lönt. Jag tycker han skulle gjort en göteborgsk rakt av och bytt ut allt mot Frölunda Indians. Och så skulle det vara ingen indian talar som du gör.
Okej, okay. Du löste faktiskt det.
Ja.
Du löste faktiskt det.
Vad sa du?
Har inte de bytt namn? Frölunda?
Nej, bara logga tror jag.
Jaha, ja.
Fast de borde byta namn då också. Namnet borde ju inte heller vara okej.
Okay. Det borde de kanske, Frölunda Natives. Men det...
Men alltså, Michaela, jag tycker faktiskt det var en djupt acceptabel lösning på det här problemet.
Jag tycker att den är filosofiskt tillfredsställande, men inte kanske litterärt. Också...
Men det finns en slags föreställning som stör mig jättemycket om att det skulle vara enklare att översätta transparent prosa än poesi. Eller överhuvudtaget poesi som liksom påkallar uppmärksamhet på sin egen artefaktiskhet. Eller liksom språkliga därvaro. För att liksom, det är ju just i den transparenta prosan som det Erik Andersson beskriver blir så komplext. Att liksom, den transparenta prosan är ju som Sartre beskriver det, ett redskap vi bara tar till utan att märka vad det var vi hade tagit innan vi slagit någon i huvudet med en yxa. Typ. Alltså, föreställningen liksom om det oförmedlade. Och det är ju jättesvårt att översätta. Alltså det är ju där liksom pilsnerfilmsprosan blir så himla problematisk. För då dyker den plötsligt upp och plötsligt sitter någon där i Rachel Cusks roman och säger att den har dragit koks upp i snoken. Och man bara, vad är det som händer här? Alltså, och det enda man kan tänka på i språket, och det är det sista man ska tänka på.
Nej, precis. Alltså för den här liksom naturliga dialogen, så att säga, den kräver ju en enorm kännedom om målspråket. Och jag menar, det där är ju verkligen ett exempel. Det är ju i och för sig ett extremt exempel, men då den här översättaren som jag är ute efter då, tydligen Andreas Lundberg, i hans översättning av Ben Lerners Topeka-skolan, som är en fantastisk roman som inte är så bra översatt.
Underbar roman, men svår att läsa på svenska.
Ja,
svår att läsa på svenska. Konstigt.
Ja, alltså, ja,
alltså... Det är säkert indirekt modernismens fel på något sätt.
Ja, men du... Man glider igenom den på engelska. Som att liksom, jag vet inte, andas. Men på svenska känns det liksom som att försöka flyta i hav utan salt. Jag vet inte, det börjar funka inte.
Och det är ju, alltså modernister är säkert inblandade på något vis, men det är natur och kultur är ändå huvudskurken här. För det är de som har gett ut den. Och de har till exempel då låtit honom översätta drink and drive, alltså köra rattfull, till supa och köra. Och det är massa alltså, sådana där.
Förlåt, men det är mitt nya motto, supa och köra.
Supa och köra.
Med mina highbrows.
Ja.
Nej, det är inte en bra översättning. Men å andra sidan, kanske den passar in i Venudis idé om foreignization. Om vi då accepterar att drink and drive och köra rattfull har olika konnotationer och man väljer att översätta liksom den kulturella sammansättningen drink and drive bokstavligt. Jag skulle kunna argumentera
Benjamin hade varit för.
Nu är man inte i Värmland.
Men det är väl ändå vad vi gör i Gästaburet. Vi är super och kör.
Ja. Det,
jag skulle bara vilja läsa ett litet stycke ur Gunnel Wallqvists essä Att leva med Proust, som är kort men väldigt fin, där hon beskriver sig själv som Albertin som har blivit inspärrad med den här krävande mannen som är berättarjaget. Hon höll ju på med den här översättningen i över 10 år. Och alltså jag blev så rörd när jag läste de här styckena, för att jag tror att det är ovanligt att en översättare känner eller har möjlighet eller tycker sig ha möjlighet att utöva ett sånt här kall. För att det finns någon så här föreställning hos översättare om att de utför ett jobb och därför borde bli liksom skäligt arvoderade på ett sätt som så här författare inte riktigt har i samma utsträckning, men som provocerar mig också hos författare. Som om det skulle vara någon slags kneg där man hade rätt till en heltidslön och betald semester. Man bara, vi håller på med det vi älskar och ibland är det värt att åsidosätta livet just för att göra det här. Det här är så fint. Rent praktiskt har arbetet tillgått så att jag först bemödat mig om en absolut ordagrann råöversättning som fått ligga en tid och därefter genomgåtts på nytt, rensats, hyfsats och mjukats upp. Så har texten manglats av en tvätterska. Ett av dessa idoga, plikttrogna och självuppoffrande väsen som utan hänsyn till egen berömmelse nedlägger ett mödosamt och förtjänstfullt arbete på andras verk. Att denna eldsjäl rekryteras ur prostsektens egna led säger sig självt. Och detsamma gäller de övriga vänner och närstående som satsat intresse och skarpsynthet på att förbättra det ena eller andra avsnittet av en ofullkomlig text. Så ingår arbetet i sitt slutskede, vilket innebär att jag återigen nagelfar översättningen ord för ord mot grundtexten, väljer och vrakar bland de generösa medhjälparnas förslag och får fram en text som kan överantvardas i sättarnas förfarna händer. Dessa tysta mästare som likt smederna i bergets innandömen färdas bland de dånande städ där materialiserad tanke hamras ut för spridning bland goda och onda, rika och fattiga, mångkunniga och fåkunniga. Det här blir lite tolkenstämning plötsligt.
Ja.
När resultatet av deras id föreligger, rena, prydliga spalter istället för ett småningom hart när oläsligt manuskript, då vidtar det avgörande provet. Långsam högläsning för mig själv av varje ord, varje mening, varje stycke, tills de 400, 500 eller 600 sidorna genomgåtts, samt de slutliga ändringarna, vilka tyvärr varken är tillräckligt få för förläggaren eller tillräckligt många för översättaren, som mer och mer utvecklas till perfektionist, men också och framförallt lever i ett allt starkande medvetande om att uppgiften överstiger förmågan och att resultatet, alla bemödanden till trots, är behäftat med en ofullkomlighet som präglar även våra ärligaste strävanden och som slutligen gör vårt liv till vad det är. En ofullbordad ansats, en sviken förväntan, en aning som inte besannats. Med ett ord, ett löfte som aldrig kan infrias i denna värld. Alltså föreställningen om Gunnel Wallqvist som sitter och läser hela på spaning, mödosamt, långsamt, högt för sig själv, ord för ord. Den gör mig så rörd att jag nästan börjar gråta.
Det påkallar ju också frågan om vem som gav henne pengarna för att tid att göra. Förlåt, jag var en baskel.
Jag läste...
Det var väldigt fint, men hur fan hade hon råd?
Men hon kanske gjorde det delvis på fritiden, Viktor. Hon kanske inte tänkte, vad får jag i timmen för att göra den här översättningen?
Det kanske hon borde gjort.
Hon kanske bara såg till att hon kunde betala hyra och mat. Och så sen satt hon där med Prost och levde sitt bästa liv.
Ja, ja det är ju fint. Fint om det var så. Men hon kanske hade en make som tyckte det var jättejobbigt. Eller ett par katter som liksom behövde sin låda städad. Va, du?
Nu känns det som att vi börjar prata om Viktor Malm istället.
Kanske tre olyckliga barn som fick sina liv förstörda, vem vet.
Men för Prost. Ja, det var... Ändå så här, jo vi hade en taskig barndom. Men liksom, vad blev resultatet i den här Prost-översättningen?
Jo, det var ju värt det.
Yeah.
Jag ser ingenting annat. Jag sa kanske en hel del andra grejer, men jag landar kanske i slutsatsen att det var värt
det. Jag tyckte att du ställde en fråga, Viktor.
Är det värt
huvudsakligen?
Ja.
jag läste Edmund Whites biografi om Prost häromdagen. Och då skriver han om Prosts översättning. Han översatte ju den engelska författaren John Ruskin. Och tydligen så kunde inte Prost engelska. Eller alltså han kunde i alla fall inte liksom läsa engelska. Så han hade liksom två assistenter som satt med och översatte varje ord, liksom den lexikala betydelsen för Prost. Och så skrev han en bra fransk text utifrån detta. Men detta anses vara bra översättningar, tror jag.
Han var ju besatt i Ruskin i flera år.
Mm. Var Ruskin snygg?
Det vet jag inte, Viktor. Ska vi bildgoogla?
Nej,
jag har inte pratat om en enda snygg man utom då Hölderlin.
Och det är ändå, alltså då är ribban ändå ganska låg.
Jag har ingen aning om hur han ser ut faktiskt. Men jag har sett gamla bilder på Hegel och han var inte jättevacker man. Men det är det här med...
Liksom lite syrligare utseende.
Alltså jag vet inte. Ruskin har lite samma liksom, så här kindpolisonger som Hegel.
Snygg. Helt klart.
Aha.
Ser ni? I Zoom.
Det var lite sådär.
Ja, jag håller med.
Jag är med.
Tycker Prost är snyggare.
Nej, men Rebecca.
Har ni sett fotografiet på
snyggare.
Prost? Men har ni sett fotografiet på Prost när han håller ett badmintonrack som en luftgitarr?
Eller som en elgitarr? Herregud vad han ser tunt ut. Alltså han ser ut som en sån wannabe-societetsperson. Jag kommer aldrig glömma någon artikel jag läste. De hade intervjuat någon från så här Prosts kretsar. Hon bara, oh, Prost. Well, we thought nothing of him. He was a little man sitting in a corner. Och alla bilder på honom skriker ju av det. Att han var liksom en wannabe.
Verkligen. Alltså, han framstår så mycket som det i Edmund Whites biografi här. Att han är någon slags liksom, arrivist. Alltså bara en lite halvrik person som hänger runt i societeten och som ingen riktigt gillar och som alla uppfattar. Alltså liksom de återkommande omdömena om Prost är att han är en smickrare.
Mm.
Han är väldigt generös och han dricksar 200%. Han kommer med otroligt mycket komplimanger. Han bjuder på storslagna fester, men ingen gillar honom. Liksom. Han är bara där.
Visste ni att hans pappa var epidemiolog?
Sjukt.
Ja. Jag vet det nu.
Han var en mästare under kolera-tiden. Det var han som införde idén om isoleringszoner. Typ.
Ja.
Vad säger det om vårt perspektiv på tiden? Jag bara undrar.
Anders Tegnells son kanske också har en roman. Nej, han är bara döttre.
Ja, de kan inte skriva kvinnor.
Då blir det ingen skrivning. Nej, det går inte.
Nej. Jag vill ha killböcker i jävla tjejböcker. För jag drar några av mina...
High bro, inte low bro.
Inga så här...
Inte bro i kjol, herregud.
Men innan vi avslutar det här. Får jag dra mina bästa översättningsanekdoter så får vi se om ni har några. Jag har ändå några goa. Varav ett par av dem var så länge sedan att jag ibland, eller ganska ofta snarare, tvekar på om det är mitt minne som har skapat dem eller om de faktiskt är grundade i verkligheten. Men jag tror att de stämmer, för jag har inte orkat kolla upp dem innan det här avsnittet. Den första är min favorit, min absoluta favorit, och den här stämmer. Det är att det är en väldigt, väldigt tidig översättning av John Steinbeck, alltså i boken som på svenska heter Det stora kalaset, vad heter den på engelska? The Long Valley, är det den? Så har de en
intressant
fest.
Intressant översättning i sig.
Jag tycker vi ska tappa om den här podden till Det stora kalaset.
Men det kan vara fel, jag är inte säker på att det är den som blev.
Prost hade ju en tidskrift som hette Gästebudet.
Va?
Lärde jag mig nu.
Oh my god.
När han var ung så hade han tillsammans med några andra bros en tidskrift som hette, vad det nu är, det franska ordet för Gästebudet. Mm. Efter Platons dialog. Så att
jag är basically Prost.
Ja, det var det jag menade.
Ah, nice. I alla fall,
John Steinbeck.
Där översätts, det är en fest liksom. Det är ett stort kalas. De grillar skit. De har ett hamburgare på engelska. På svenska.
Hambiff på svenska.
På svenska blir det skinkmackor. Hur underbart är det?
Det stora kalaset med skinkmackorna.
Grillade skinkmackor. Det är fantastiskt.
Så bra.
Det är underbart. Jag blev så himla glad när jag tänker på det. Och sen har vi, det här blir för sig inte en lika kass översättning. Eller lika konstig översättning. För att man kanske kallar det i Sverige. Men det är den första översättningen av Jack Kerouac's On the Road. När den fortfarande heter På drift istället för På väg. Så översätts Basket. Eller basketball, till K-boll. Det tycker jag också är gulligt. Men det kanske inte är så konstigt.
Men det sa man väl förr, eller?
Jag vet faktiskt inte. Det kanske man gjorde.
Jag tror det.
Men jag tycker fortfarande det är gulligt. Det låter så himla gulligt. Mm. Men, och sen har jag en tredje. Känner ni till Torsten Jonsson? Norrländsk författare. Som han alltid skrev en av de fan mest framsynta modernistiska svenska romanerna som heter Konvoj. En briljant roman, någon slags konstig kollektivroman som utspelar sig på ett skepp på väg över Atlanten. Han var också en Hemingway-översättare, jag tror han översatte någonting av Faulkner också. Men av någon anledning, jag vet fan inte varför, så råkade jag en gång läsa en amerikansk avhandling av Torsten Jonsson. Som gjorde det extremt spännande påståendet att hans översättning av Hemingway till svenska var bättre än originalet. Och det skulle vara min avslutande fråga innan vi lägger ner här. Har ni någonsin stött på en översättning som är bättre än originalet? Och då måste det gälla en lika stor författare som Hemingway. Där man kan säga att liksom, fan, en jävla översättare lyckas slå den här personen på fingrarna.
Jag tänker att jag måste ha gjort det, men att jag nog inte vet vad det är.
Det måste ju hända, tänker jag. Det måste absolut hända.
Mm. Absolut. Men jag tänker, om man sätter på en sån bra översättning, då kanske man inte heller går till originalet, för då är man så himla nöjd med det man har läst.
Det är bara en så fin tanke.
Verkligen.
Typ så här, jag vet inte om det är sant med Gloria Gervitz, för att jag vet att Mikaela har varit ganska kritisk till översättningen av Gloria Gervitz till svenska. Men hon är ju en författare som inte är stor någon annanstans i Sverige, trots att hon är mexikan, eller hur?
Precis.
Men hon är liksom big in Sweden. Hon är mer en svensk författare än hon kanske är stor i Mexiko, det vet jag faktiskt inte. Men hon är inte, går du till en amerikansk poesibokhandel hittar du inte Gloria Gervitz. Går du till en spansk hittar du inte en Gloria Gervitz, men går du till Söderbokhandeln i Stockholm hittar du absolut Gloria Gervitz. Där finns hon. Går du på en uppläsning av Gloria Gervitz i Stockholm så är det många människor där. Det är liksom förvånansvärt många människor där. Det är fler människor på en uppläsning av Gloria Gervitz.
Flera än gånger till och med.
Ja, typ tre.
Ja.
Men det är ju en väldigt vacker dikt på spanska. Och jag har inte varit kritisk mot Ulf Erikssons och Magnus William Olssons översättning, utan bara Hanna Nordenhöks, för det finns ju flera översättningar.
Och bara det är spännande, eller?
Ja.
Jag tänker att de här grejerna måste existera, att i transponeringen så händer det ibland grejer att det transponerade blir större än det som transponerades.
Ja.
Jag tycker det är intressant med apropå Tolkien-översättningar, med Åke Ohlmarks Tolkien-översättning.
Team Ohlmarks.
Han översatte, jag är verkligen Team Ohlmarks. Han översatte Tolkien på 70-talet, tror jag kanske. En som väldigt, väldigt fri, och det var liksom den gängse svenska Tolkien-översättningen länge. Och den ska vara väldigt fri, som jag har förstått det. Alltså att han skriver om lite grann. Alltså han byter namn på de flesta. Och Tolkien, som ju kunde läsa svenska, han var själv väldigt missnöjd med den här. Och tyckte liksom att det var en fullständigt absurd tolkning. Och Ohlmarks blev liksom, han tyckte att han blev väldigt hårt ansatt av Tolkien-fans. Och då skrev han en, på 80-talet någon gång, en bok som jag varmt kan rekommendera, som heter Tolkien och svarta magin, där han framställer svenska Tolkien-fans som tillhörande någon slags okkult sällskap. Och med säte i Skåne, hör jag för mig. Och han skriver då liksom om sina många år av upplevelser av att bli förföljd av det här fasansfulla satanist-sällskapet som är svenska Tolkien.
Men vadå?
Och jag tycker det är liksom det är sällan det blir så bra översatta sidor, men denna är verkligen potent.
Den är underbar och han förbättrar ju bara. Det är ju, nu kanske jag minns fel, men det är någonting med att i det engelska originalet så fyller Bilbo år. Och där lägger typ Ohlmarks in, förresten, det var också Frodos födelsedag.
Det är en klar förbättring.
Det är ju jättemycket bättre. Varför skulle de inte fylla år samma dag? Det blir ju asmycket bättre.
Ja, varför skulle det inte vara så?
Ja, det är klart. Det blir sämre om de inte fyller år samma dag. Alltså,
men varför skulle de fylla år samma dag?
Dubbelfest.
Trevligt.
Ja.
Som Le Banquette heter för övrigt. Den stora gästabudet festen på franska. Det tycker jag är fantastiskt. Ah. Banketten. Men de det är delar så mycket frodigare.
Ja, skulle vi kalla oss banketten?
Det vore underbart.
Banketten.
Det äts för lite i det här gästabudet, nej, tycker jag.
Nobelbanketten.
Jag har faktiskt en enda erfarenhet att översätta. Och det var när jag och Elin Bengtsson översatte Coronation-manifestet till svenska 2013, tror jag var. Och då fick vi faktiskt en del kritik för att vi hade valt att översätta straights till heteros. Det är ju liksom en samling texter från anonyma aktivister i ACT UP-rörelsen, AIDS Coalition to Unleash Power, som tillsammans liksom utgör ett väldigt starkt manifest där de bland annat skriver rules of conduct for straight people på queera barer. Till exempel så här, hångla inte loss här, det gör oss illa berörda, ni har massa andra platser att göra det på. Men då var det många queers som var så här: hallå, det finns faktiskt queers som är heteros. Ni kan inte översätta straighta med heteros, för heterosexualiteten är en del av queerrörelsen. Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag förhåller mig till det här. Men straight är ju typ ett begrepp på svenska, eller är det? Vad säger ni?
Ja, eller?
Ja, det är ett begrepp, men jag tycker inte... Alltså jag tycker straight är ett begrepp. Men heteros är ju mer... Alltså om man ska liksom nämna subkulturen, så tycker jag att heteros är ett bättre ord.
Eller hur? Det har lite mer edge, typ. Vem tar åt sig av att bli kallad straight på svenska?
Ja.
Nej, precis.
Jag skulle kalla mig straight.
Heteros är mer pejorativt.
Hetero är mer pejorativt.
Oj.
Alltså heteros, inte liksom att vara hetero är ju helt neutralt. Men heteros har ju mer av den här liksom,
exakt,
lite så ihopklumpande, semiraljanta tonen.
Och den vill man ju åt.
Ja, exakt. Det är ju den som finns där. Liksom.
Jag hade nog inte uppfattat den som pejorativ, men jag är nog inte så van vid att ingå en grupp som betecknas pejorativt, så jag kanske bara är så här okänslig för...
Du bara, vi heteros, det är så trevligt. Det är så trevligt här. Toppen människor allihopa egentligen. Så mycket gemensamt.
Som ni gör.
Inga heteroanhängare hade.
Nej, men jag tänker på då, om man är hetero och får höra att man är hetero, då är det väl bara så som det är, eller det är väl inget att bli upprörd över?
Exakt, men om man identifierar sig som hetero, till exempel är trans, och plötsligt känner sig exkluderad från queerrörelsen.
Ja, då är jag med.
Då bara, fuck, jag är inte straight. Jag kommer aldrig vara en straight person.
Men kul det där... om du hade översatt det till rak och försökt lansera begreppet rak.
Inga raka människor här, vi är alla knokiga. Oh, fy fan. Allt jag hatar med queervärlden.
Okej, men jag har en idé. hur vi ska avsluta det här. Det är alltid svårt. För när slutar någonting egentligen?
När Viktor Malm säger att det slutar.
Nej, men jag bjuder på en liten tävling här. Dels för att så här, Douglas måste gå hem och sova. Vi måste gå hem och sova. Så jag tycker att vi ska ha en översättningstävling som jag inte deltar i för att jag är the instigator.
Och domaren?
Är också jag.
Big Dick Energy.
Men jag ska just nu, jag ska ge det. Ni är tvungna att översätta nu.
Och är det isländska?
Det är inte så Big Dick Energy. Det är på en engelska. Det är av Philip Larkin. Det är en väldigt känd dikt. Ni kanske har hört den förut. Och ni kanske har gått runt och tänkt, hur skulle man översätta den här dikten egentligen? Hur ska man göra den vacker på svenska? Det kanske är någonting ni har gjort några söndagar. Men ni kommer känna igen den så fort jag börjar på den. Och sen får ni leverera från minnet den bästa översättningen av den möjlig. Rebecca börjar. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with their faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old style hats and coats who half the time were stoppy stern and half at one another throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can. And don't have any kids yourself.
Jassa lite nu, Rebecka, kom igen.
Ja, jag tycker att det viktiga är att behålla den här Elsa Beskow-tonen. Och jag vill då att första raden ska vara, de fuckar upp dig, mor och far.
Okej, vi tar bara första raden, det var bra.
Ja.
Det var bara första raden. Så Mikaela.
De gör dig sjuk, din mor och far.
Dina föräldrar fuckar upp dig och skaffar inga jävla barn själv, din idiot.
Det var ju första och sista raden, men det var bra också.
Jag försökte sammanfatta dikten.
Det är en underbar dikt.
Budskap som ligger mig varmt om hjärtat.
Är det inte en bra dikt?
Jag försvann iväg direkt för att jag bara började tänka på hur det skulle bli om man körde en sån Walter Benjamin-översättning av inledningen.
Hur skulle den bli då?
Ja, men de knullar dig uppåt.
Liksom. Uppåt, uppåt, uppåt i samma stegen. Och du blir rakare och rankare.
Det här var det
åttonde avsnittet av podcasten Banketten. Nej, jag menar symposiet. Nej, jag menar gästabudet. Och vi har pratat om översättning. Och vi som sitter här, mer eller mindre medierade, heter Lyra Colli.
Viktor Malm.
Rebecka Kärde.
Mikaela Blomqvist.
Anna-Klara och David.
Och tack till Pure Studios och Douglas Melin för den här gången.
Tack så hemskt mycket. Tack för att ni lyssnar.
Och tack, tusen tack också till Anton Wedding som gör vår jingle.
Ja, tack Anton. På återhörande i det nya året.